Hej och välkommen till Hemmasommelieren. Jag heter Erik Lidén, sitter här med
Fredrik Lindfors.
Underbart Fredrik, och var här med dig igen och snacka lite vin. Det jag tycker så är absolut roligast nästan i podden, det är när du ska ta med mig ut på resa. Och det hoppas jag att ni lyssnar också tycker om. För idag ska vi bege oss ut i världen. Och Fredrik, vart ska vi ta vägen?
Ja, i det här avsnittet ska vi åka till Bordeaux. Och det här har ju verkligen varit ett jätte efterlängtat avsnitt från många lyssnare där ute. Och som med många goda saker så vill man ju som poddkreatör hålla lite grann på vissa grejer. Man vill inte släppa alla guldkornen på en gång. Så att äntligen kommer vi till den ytterst och högst klassiska vinregionen Bordeaux i sydvästra Frankrike.
Ja, jag tycker det här ska bli fantastiskt roligt, och det är ju en region som vi hela tiden touchar in på lite. Man nämner här, nämner där, den är superklassisk, men också så här, när jag sonderar terrängen lite bland vänner och bekanta, och många tycker väl så här, Merlot, nej, det är inte för mig. Det är lite det här som jag har varit inne på, sideways och så vidare. Så Merlot är inte för mig, Bordeaux är överhuvudtaget inte intressant, och då har man inte skaffat sig någon kunskap om Bordeaux heller. Men om jag har förstått det rätt Fredrik, så med rätt kunskap så finns det otroliga viner att hämta i Bordeaux. De är liksom genuint duktiga på att göra vin, och det ska man inte glömma bort. Kan man säga så?
Ja, men det tycker jag man kan säga. Och man får verkligen uttrycka som att Bordeaux är en väldigt klassisk och historisk liksom vinregion på det sättet, som kanske har liksom idag fallit lite bakom, lite i glömska. Det händer så himla mycket nytt och häftigt och spännande i vinvärlden, och det poppar ju upp nya intressanta vinländer hela tiden. Och jag menar, du och jag, vi återkommer ju ofta till Portugal och Grekland och ett gäng andra länder, och Bordeaux står ju någonstans för det här gammelskolan utav vin, skulle man kunna säga. Alltså man pratar slottsviner, och det är gamla aristokrater som äger stora vingårdsarealer, som gör dyra toppviner som de säljer bort till Kina och såna här saker. Det kanske är en liten nidbild som man har av Bordeaux, men den är heller inte helt fel, utan det ligger ju någonting i det där. Alltså Bordeaux är ju verkligen den står ju för liksom tradition och klassicism i Frankrike, skulle man kunna säga. Så att även om vi som, jag tänker kanske framförallt vi som svenska konsumenter och vindrickande, vi är ju väldigt nyfikna. Vi vill ju ha liksom nya intressanta vinupplevelser hela tiden. Så tycker jag ändå så här, men Bordeaux, det får vi liksom inte glömma bort. Det får inte falla i för stor glömska, för att det är alltid intressant, och det finns liksom mycket bra och spännande viner ifrån Bordeaux också. Men det finns några baksidor med Bordeaux också. Jag tänker att vi kanske ska komma in på dem lite senare. Vårt uppdrag ändå i den här podden känner jag att vi ska ju liksom lyfta prata om fördelar. Men det som är allt som är härligt med vinerna och med områdena och med personerna och med känslan liksom, och varför man ska dricka de här vinerna. Så att ja, men precis som du säger, jag ska måla en bild och ta med dig till Bordeaux och se om du diggar det jag har att visa upp.
Ja, herregud vad trevligt. Vi kör igång.
Perfekt, och vinregionen Bordeaux tar sitt namn ifrån staden Bordeaux, som är situerad mitt i området. Och som vi pratade om tidigare då, Bordeaux är ju en stor vinproducerande region, och den totala vingårdsarealen uppgår till över 100 000 hektar. Och Bordeaux har länge varit känt som ett av världens främsta ursprung av fine wines. Och idag finns det mer än 6 000 vinerier i området, och snittstorleken på en producent är cirka 20 hektar. Vilket är förhållandevis mycket, framförallt i ett fine wines mått mätt. Dessutom så finns det över 50 producenter som äger mer än 100 hektar mark. Och det är ordentligt mycket, kan jag säga. Och Bordeaux är lite överetablerad gällande till volym och produktion, och kanske till viss del yta också. Så att man har ju sett att den allmänna liksom produktionen utav Bordeaux, det finns helt enkelt för mycket Bordeauxvin på marknaden. Och den franska staten har ju beslutat att minska ytan med 10 000 hektar. Och då ger de odlare upp till 10 000 euro per hektar för att odla andra grödor helt enkelt. Och det här kommer du inte se någonstans i de absolut främsta slotts Grand Cru-vingårdarna så, eller Grand Cru-slotten, utan det här är sånt man ser liksom snarare ut i ytterkant, där man kanske ser att de gör lite för undermåliga Bordeaux då. Men helt enkelt, man kan säga att Bordeaux överproducerar vin i nuläget.
Just det, men de gör det för att stärka kvaliteten.
Ja, det här är ju ett kvalitetsperspektiv, absolut. Sen när man tittar lite mer ytterligare geografiskt då, så genom Bordeaux så rinner floden Gironde, som figureras i de två bifloderna Garonne och Dordogne. Och grovt så delar man upp Bordeaux i två delar, för man pratar om östra och vänstra stranden. Och på vänstra stranden så hittar man Médoc. Och här ligger några av de flådigaste slotten i kommuner som Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien och Margaux. Och lite längre söderut så kommer själva staden Bordeaux. Och precis söder om staden så kommer Grave. Och inom Grave så finns det en underappellation som heter Pessac-Léognan. Fortsätter man sedan ytterligare längre söderut så kommer ett antal sötvinsappellationer, där Sauternes är den mest kända. Och på andra sidan floden Gironde hittar man östra banken. Och man skulle kunna säga att här gör man lite mer rustika viner. Eller till stor del så hittar man kanske lite mer rustika viner och vingårdar. Det är inte alls samma typ av skrytbyggen som man hittar exempelvis i Médoc. Utan här är det allt mer diversifierade och mindre producenter. Men med det sagt så finns det kända och exklusiva ursprung även här, som Saint-Emilion och Pomerol, och verkligen några sådana här toppslott som Cheval Blanc till exempel, som du hittar i Saint-Emilion, eller Bordeaux, ett av de absolut mest exklusiva och eftertraktade producenterna och vinerna ifrån Pomerol, som är Petrus. Och mellan de här två floderna så finns det ett område som producerar mestadels enkla vita viner, och det kallas för Entre deux mer, alltså en översättning som vi på svenska skulle kalla för mellan två hav, kallas det här området för. Och tittar vi totalt sett så producerar Bordeaux 440 miljoner liter vin per år, och 85% av volymen är röda viner. Och i regionen så hittar man blå druvsorter som Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot och Malbec. Och för gröna druvsorter så hittar man Sauvignon Blanc, Semillon och till viss del en druvsort som heter Muscadel. Och om jag säger så här, Erik, vilken druvsort tror du är mest odlad i Bordeaux?
Oj, bra fråga. Jag skulle ju svara då Merlot, att det är det jag tror mest.
Mm. Det är en väldigt bra gissning, för det är faktiskt rätt. Snyggt. Nej, men jag tror att så här, generellt, och framförallt man ställer den frågan, så tror jag att de flesta kanske svarar Cabernet Sauvignon. Det är väl det man kanske till största del förknippar med Bordeaux. Men det är faktiskt Merlot. Och Merlot har vi ju pratat om tidigare, att det har haft en kanske liten nidbild internationellt sett. Det har varit svårt att sälja liksom brandade Merlot-viner på marknaden. Men fördelen med Bordeaux är att det står ju oftast inte druvsort på etiketten, så att de har ju liksom inte koll på att mycket av vinerna faktiskt är Merlot, helt enkelt.
Ja, men, ja, det är intressant, men att det, jag visste inte ens att det växte Cabernet Sauvignon. Jag tänkte kanske Cabernet Franc och Merlot. Men om man då har börjat gilla som jag då, det är du som har fått in mig på näpan Valcabs. Hur skiljer sig de från Bordeaux, eller är jag lite för tidigt på bollen att det kommer komma liksom?
Ja, nej, men det är en bra fråga, och jag skulle säga så här, till den stora skillnaden skulle jag säga så att till exempel när man pratar om Napa Cab, så de vinerna är ju gjorda på verkligen väldigt dominant Cabernet Sauvignon. Alltså många fall så är det kanske 90-95 och även upp till 100% Cabernet Sauvignon. Även om det står Napa Valley Cabernet Sauvignon, så är det ingen garanti på att det är 100-100% Cabernet Sauvignon, utan ibland så har man i en liten liksom blending partner för att ge vinerna lite lyft. Men i Bordeaux till exempel, och framförallt på västra staden där du hittar den stora volymen av Cabernet Sauvignon, så har man en större tradition att blända desto mer. Då kanske du hittar någonstans, ja men, 60% Cabernet Sauvignon kanske är ganska vanligt, eller 70% Cabernet Sauvignon till exempel. Du bländar in fler druvsorter helt enkelt i Bordeaux.
Just det, och kan man tänka att de inte är riktigt lika kraftiga då liksom? Man blandar in lättare druvor.
Ja, men inte bara det, utan sen är det ju också det är ju klimatförutsättningarna som skiljer sig åt ganska mycket också. Alltså Napa Valley har ju ett lite mer tydligt solvarmt klimat, lite mer inlandsklimat, även om du får de här svala havsbrisarna som kommer söderifrån. Men det, generellt sett så vinerna är ju underbyggda med en mer liksom, tydlig djup fruktkaraktär. I Bordeaux så är det ju klart mycket svalare, det regnar mer, det är mer grått väder, vilket gör att vinerna får lite mer struktur. Och alltså nidbilden av Cabernet Sauvignon från Bordeaux är att du får lite den här gröna karaktären, att de kan vara lite undermogna till och med. Så lite kärva, lite gröna, lite det där. Men de senaste åren så har vi sett allt mindre av det här. Och dessutom blandar upp det där med till exempel Merlot som är lite mer rundare, mjukare viner, så får du liksom inte den karaktären. Och tittar man på skillnader internt då, inom Bordeaux så är det ju vissa skillnader mellan det som, ja, men det som är östra och det som är västra banken då så att säga. Och på östra sidan, som då, det vi nämnde då, till exempel Saint-Emilion och Pomerol som är de starka namnen här. Här hittar man ju en större dominans utav Merlot. Och faktum är att i just Pomerol så hittar man nästan druvrena Merlot. Jag ska säga att här är det inte ovanligt att hitta Merlot som är någonstans, eller viner som är någonstans 90-95% Merlot. Medan i Saint-Emilion så är det lite mer uppdelat. Här brukar Merlot ändå vara dominant. Men i viner som till exempel, som jag nämnde, Cheval Blanc, så kan faktiskt Cabernet Franc vara en större dominant än Merlot. Så att det är lite skillnad där ändå skulle jag säga. Men på västra banken då, där hittar man en större dominans utav Cabernet Sauvignon. Och skillnaden här då mellan öst och väst, det ligger just i jordmånen. Och i väst så har man mer väldränerade grusjordar. Och här trivs Cabernet Sauvignon då, jämfört med de lite tyngre lerjordarna i öst, där man hittar Merlot och Cabernet Franc, som helt enkelt trivs bättre. Så att man brukar prata om att Cabernet Sauvignon vill gärna ha liksom väldränerade jordar. Jag tänkte sen, när vi pratar om en klassisk vinregion som Bordeaux, vi har ju tidigare när vi pratade om Bourgogne också gjort en jämförelse mellan just Bordeaux och Bourgogne. Och Bourgogne är ju liksom det lilla området, Bordeaux är det stora området. I Bourgogne så utgår man ju mer ifrån vingården och i Bordeaux utgår man ju mer från slotten. Och det här har ju gjort sig ganska tydligt också när man pratar om vad som är Grand Cru, alltså man pratar om vad som är de främsta vinerna eller lägena ifrån ett område där man får använda det här begreppet Grand Cru på etiketten. Och det som är lite knepigt är att i olika regioner i Frankrike så skiljer det här sig åt när man får använda det här begreppet Grand Cru eller vad det faktiskt står för. Så att i Bourgogne har de ju bestämt att det är vingårdarna som är klassificerade, så oavsett vad det är för producent så får en viss vingård en status för till exempel Grand Cru då så att säga. Och här är det ju också vanligt att det är många flera olika vinodlare som äger mark i samma Grand Cru-vingård. I Bordeaux har man gjort det där åt ett litet annat håll. Där är det själva egendomen, alltså själva slottet skulle man kunna säga, som är klassificerat som Grand Cru. Så tekniskt sett så kan ju en Grand Cru-ägo då så att säga i Bordeaux expandera genom att ett slott köper intilliggande vingårdar och på så sätt producera mer utav ett Grand Cru-vin.
Just det, medan det kan inte hända i Bourgogne.
Nej, i och med att det utgår från vingårdarna så måste vingårdarna klassificeras om i så fall, antingen upp eller ner. Och visst, det sker lite då och då, men väldigt sällan ändå i Bourgogne. Så att en liten parentes bara för att prata lite om hur man tittar på kvalitet i de olika regionerna och hur det skiljer sig åt. Och om vi ska titta lite historiskt sett också. För att i Bordeaux så har man producerat vin sedan tiden kring Kristi födelse. Och det var romarna som på den tiden introducerade vitikulturen för att tillgodose den lokala marknaden med vin. Och under mitten av 1100-talet så blev intresse för Bordeauxviner stort i England då King Henry II gifte sig med Eleonora från Aquitanien. Och Aquitanien var det riket då som innefattade Bordeaux på den här tiden. Och det var helt enkelt början för det stora intresset för Bordeauxviner som kom att växa fram i England under kommande hundratals år. Och den huvudsakliga stilen då som man producerade i det här området var så kallade claréviner. Alltså en typ av mörkare rosé skulle man kunna säga, eller liksom ett nästan ljusare rött vin. Och de kom då främst ifrån området Grav. Och Grav var det absolut mest högklassiga området, eller det mest eftertraktade området för de här clarévinerna vid den här tiden. Och själva ordet då, claré, det kom engelsmännen som är så mycket annat att anglifiera. Så att istället för att säga claré, vilket är lite knepigt då för engelsmännen, så använder de sig av uttrycket claret. Jag vet inte om du har hört det här claret, men om man hör engelsmän prata om rött vin, så hör man, de slänger sig ofta med oh, we had a very nice bottle of claret yesterday. Det låter sådär härligt posh också.
Verkligen.
Men det kan man säga, det har blivit en lite mer generell engelsk term för Bordeaux-stilade röda viner. Och det finns ju också en fantastiskt rolig scen i en av mina absoluta all-time favoritserier, och det är Fawlty Towers med John Cleese. Och han gör ett litet kul skämt om just claret-viner, och Basil Fawlty och hans karaktär utger ju sig för att vara lite grann utav en vinkännare, och han säger då också att de flesta gästerna kan inte känna skillnaden på en Bordeaux och en claret. Varpå den här gästen som han pratar med lite då snorkigt påpekar för Mr. Fawlty att well, but Bordeaux is a claret. Så att han får ju tillbaka den där.
Jag antar att han är, men med tanke på det är han som är hotelldirektör, eller hur?
Exakt. Och det här är verkligen sådär härligt torr men mycket underhållande brittisk humor. By the way, den här serien har ju spelats in på 70-talet, och jag tror att alla som jobbar inom hospitality eller med människor på något sätt känner ju igen sig, alltså 100% i de här situationerna som Basil Fawlty befinner sig i. Sen kanske han löser det på lite konstiga sätt, men oavsett, jag tycker att det är en fantastiskt rolig serie som ändå håller än idag, och det finns mycket godbitar att plocka upp ur den. Och han har fler bra vincitat som jag tänker det kan vi ta längre fram, eller så tycker jag att man bara ska titta på serien, för den är väldigt, väldigt rolig. Och för att svänga lite fram och tillbaks då mellan England och Frankrike, så att ja, som vi har pratat om tidigare och som så många andra gånger i historien, så hamnar ju såklart England och Frankrike i luven på varandra, och handeln med Bordeauxviner får avbrott mellan åren 1337 och 1453, för då äger nämligen det 100-åriga kriget rum. Och fram till 1600-talet var som sagt Grav det mest prestigefyllda ursprunget. Men det som händer här nu är att holländska handlare dränerar då Gironde och gör som holländare gör. De bygger kanaler, och det här var ett sätt för att snabbare kunna transportera vinerna vidare ut på havet.
Ja, men då får det som bieffekt att man kunde börja odla liksom.
Precis. Så att det här ger nu förutsättningar för vinodlingar även i Medoc att börja ta fart. Och sakta, sakta så börjar Medoc ta över från Grav att bli det mest prestigefyllda området i Bordeaux. Dessutom, fram till 1800-talet så var druvsorten Malbec den mest dominanta druvsorten i Medoc innan den blev ersatt av Cabernet Sauvignon, som då dominerar odlingarna här idag. Och Malbec hittar man ju inte så ofta idag längre i Medoc eller i Bordeaux överhuvudtaget, utan används som en liten blendingpartner. Man ser till någon procentandel här och där, men Malbec har ju verkligen hittat sitt hem i Argentina, och sen hittar man det kanske lite längre ner i sydvästra delen utav Frankrike också, men den har liksom lite fallit ur i Bordeaux skulle man kunna säga. Och som sagt, så är det ju just i Medoc som man hittar de här mest prestigefyllda producenterna och de flådiga vinslotten. Och det är ganska kul att resa runt i den här delen av Bordeaux, för att de ligger verkligen nästan som på rad, som på ett pärlband. Så att, jag menar, är du uppe i Saint-Estèphe och uppe vid Côte d'Estonelle, så kan du titta ner emot Lafite Rothschild och ett gäng av de andra slotterna som ligger liksom bredvid varandra mer eller mindre. Och det är ganska coolt att göra en sån här liksom sightseeing tour och beta av många av de här slotten. Så att det är en kul sträcka att göra.
Men är de tillgängliga att gå in på, eller kan man bara åka förbi och beundra?
Ja, det är det som är grejen. Det är väl lite småstängt på de här slotten, och framförallt de stora berömda, då är det ju bara besök på appointments.
Har du varit inne på något av dem?
Ja, absolut. Jag har varit inne på en hel del av dem. Men, och det, alltså det går ju att göra, och en del av dem kan man ju faktiskt boka via deras hemsida. Så att man kan gå in och boka besök, så kan man boka tidslotter och så. Men det är just det att de vill inte ha drop-in. Det som vi pratade om sist här också, man ska göra vinresor, att jag tycker alltid att det är en fördel att man planerar så mycket som möjligt, framförallt när det kommer till besök. Det gör ju också att det blir en mycket större upplevelse när man väl är runt i området. Men, det, som sagt, alltså det här är ju verkligen skrytbyggen, och man kan ju säga att det luktar ju verkligen gamla pengar här. det här är ju liksom aristokratins högborg lite grann, skulle man kunna säga, i vinvärlden, när man ser de här flådiga Bordeaux-slotten. Och fortsätter vi då i tidshistorien och spolar fram tiden till 1855. Och på den här tiden så var Napoleon den tredje kejsare i Frankrike, och han beslutade inför världsutställningen det här året i Paris att man skulle göra en klassificering av Bordeaux främsta viner för att visa upp för besökare från hela världen. Och det gjorde man, och man gjorde en klassificering där man delade upp dem i 5 så kallade kryer. Så att vi pratade om det här Grand Cru, och då delade man upp Grand Cruerna i 5 olika klasser från första till femte. Och bland annat då, det mest prestigefyllda blev ju då Premier Grand Cru Classé. Och här hittar man 4 utav 5 slotten som är klassade då som det här första kryerna. De här 4 ligger då i Médoc, och då är det Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Latour och Margaux. Det femte slottet hittar man i Grav och Pessac-Lignon, närmare bestämt, och det är Haute-Brionne. Så listan var en ganska enkel modell egentligen, där man utgick från den här tiden då på vilka priser de här vinerna betingade, och sen delade man in dem i de olika kryklasserna. Det som blev första kryn var ju de 4 dyraste vinerna, och sen så gjorde man andra kry, tredje kry, fjärde kry etc. beroende på liksom deras prisnivåer, skulle man kunna säga. Och det här gjorde man då enbart i Médoc till att börja med. Sen inkluderar man dessutom även Sauternes, och sen nu på senare tid så har man även gjort en för Saint-Emilion. Så att det är lite olika klassificeringssystem som råder här. Och det här kan man väl se idag kanske lite mer som ett historiskt dokument, mer än att det faktiskt är intressant.
Men du menar att det inte gäller fortfarande?
Nej, det är lite skillnad. Jag kan säga att det finns ju faktiskt tredje kryer som kostar mer än andra kryer och lite såna här saker, så att det, och femte kryer som är dyrare än tredje kryer, så att ursprungstanken, ja, den funkade som den såg ut på mitten av 1800-talet, men det är liksom inte riktigt exakt så det funkar även idag. Och den här listan har ju förvisso kanske hållit mer eller mindre intakt med vilka vinerier som, eller producenter som är med på den, men det är en stor skillnad som har gjorts, eller en stor ändring som har gjorts i den här listan, och det var i och med årgång 73. Och jag sa ju att ursprungligen så var det 4 såna här första kryer som fanns på den här listan. Och det var nämligen så att Mouton Rothschild var klassificerad som en andra kry ursprungligen. Men från årgång 1973 så var de upplyfta till första kry. Så idag är ju då även Mouton Rothschild en första kry, vilket man tycker att de ändå absolut ska vara.
Men ändå, från 73 till nu, det är ändå 40 år till där ingen har förärat sin uppgradering. Det är ändå, är inte det lite sjukt att det inte händer någonting på 40 år?
Ja, men det tror jag det säger lite grann, precis som vi pratade i ingressen om där, att Bordeaux står ju för det här traditionella, det här klassiska, old school skulle jag säga. Här sker liksom inte bara förändringar, utan mycket ska ändå vara på ett sätt som det har varit. Det här är ändå liksom traditionens fanbärare, skulle man väl kanske kunna kalla det lite för. Vilket gör det ganska bra när jag kommer fram till lite mer modern tid. För att vi har ju pratat om Robert Parker tidigare.
Oh ja, det är Robert.
Yes, nu är det Enter Robert Parker igen. Och han startade sin internationella karriär med sin bedömning utav årgång 1982. Alltså Bordeaux 82-orna. Och Parker då återkommande då proklamerade den här årgångens storhet. Och det var också för att det här blev, liksom ska man säga, lite grann starten utav det verkligen moderna Bordeaux. Och den lite nya stilen som Parker kanske också har fått lite kritik för, att vad han gillar och vad han skriver upp vinen att få höga poäng för. Och då pratar vi helt enkelt om liksom bombastiska, stora viner, upppumpande viner med stor andel nya fat. Den typen av viner har Parker liksom givit riktigt, riktigt höga poäng, vilket kanske inte har varit vad de här klassiska Bordeauxerna har varit. Alltså en del pratar om att den mer moderna eran av Bordeaux börjar egentligen redan ifrån årgång 1961, som också är en sån här stor klassisk årgång. Och dessförinnan så gjordes Bordeaux-vinerna i en helt annan stil, och det kan man kanske se lite grann på om man tittar på alkoholhalter idag också. Före 82 till exempel så såg du väldigt sällan röda viner från Bordeaux som hade mer än 12,5% alkohol. Numera, nu tittar jag på ett vin som vi ska prova lite senare här, men då är det ju, ja, 14% är ju mer normen skulle man kunna säga. Så att det är ju en viss skillnad i vinerna nu mot vad det var då. Sen vill jag bara nämna en annan sak också, som jag pratade lite grann om att prata fördelar och nackdelar med Bordeaux. Men Bordeaux har ju också ett unikt system för vin som introducerades utav holländarna under 1600-talet. Och det här är det så kallade negociantsystemet. Så från början så innebar det här att du som producent, du skördar ditt vin, du vinifierar ditt vin, du la det på fat. Och sen tog själva negocianterna över, alltså själva affärshandeln här. Så att de kunde lagra vinerna vidare, de buteljerade vinerna och de sålde vinerna. Så de skötte ju liksom hela den här logistiken och försäljningen då, så att säga. Och det fanns ju då en tid där vi även i Sverige köpte så kallade härtappade slottsviner. Det kan du säkert prata med dina föräldrar om, Erik. Att det var en stor grej på Systembolaget till exempel när de vinerna släpptes. Och bland de som var lite vinkännare kunde till och med prata om att det var vissa buteljeringar som var bättre än andra utav vissa härtappade slottsviner och liknande. Ja. Och idag är det här ju såklart inte lika vanligt, utan idag så skeppar man ju vin inte på fat utan på flaska. Men oavsett så säljs då fortfarande framförallt toppvinerna från Bordeaux via negocianter. Och där det då kanske historiskt sett har varit en fördel med det här systemet, för det har varit ett sätt att ändå att förse en internationell marknad med ganska stora volymer vin som det ändå handlar om i Bordeaux. Det finns ju ett gäng negocianter som verkligen bara sköter det här med handel. Och det kan vi säga dessutom, vi pratar ju om att Bordeaux är liksom aristokratins fäste någonstans. Det här med att, du vet, adeln skulle börja sköta handel och börja beblanda sig med att sköta pengar och försäljning, och det är ju de inte intresserade av. Så att då var det ju så bra att använda negocianter som kunde sköta det här. Ja, men du vet, du kan ju inte se en adelsman stå som säljare. Det ansåg man inte var så fint. Så att det var bättre att de här negocianterna skulle sköta det istället då, så att säga. Men så att det har ju funnits en bra tanke och en bra idé med hela det här negociantsystemet. Men man kan ju också säga att idag så har man ju sett att det har ju skapat lite av en distans mellan liksom producenten och dig som konsument, eller till och med även mellan sommelieren och producenten. För du har alltid ett mellanled. Så att du har producent, negociant, nu också importör och slutkund, som det är antingen Systembolaget som köper in viner eller om du som sommelier som köper in viner till din krog, så blir det ett led till emellan.
Ja, och i de här tidervärvet liksom, när det pratas om att känna sin vinmakare, det är väldigt mycket på det personliga planet, den här familjen gör det här, då adderar inte negocianten någonting mer än opersonlighet, och vi söker ju kanske mer autenticitet och så vidare.
Nej, men precis, och det är ju helt riktigt, plus att det blir ytterligare ett led. Och sen så kan du tänka dig, om vi pratar om de här fina gammelslotten och så har ju liksom adeln, vi ser ju öppet liksom brittiska kungahus, det, ja, det kanske är det lite grann idag, men det har ju oftast varit så med såna här, den typen av familjer, att det är ändå ganska inneslutet, och det är ganska, man ska inte komma så, det ska vara en viss distans däremellan. Och precis som du säger, idag så vill vi ju komma så nära som möjligt din vinbonde eller din odlare, för att du vill förstå, du vill känna och du vill kunna liksom uppleva saker och få informationen så nära som möjligt. Så att här finns det en distans. Och det kan ju lite liksom vara den anledningen som gör att Bordeaux har liksom fallit lite längre ner på den här listan, ska man säga, hur ofta vi ser Bordeauxviner både på systembolagshyllan och på restauranger idag jämfört med hur det var förr.
För det är fortfarande liksom gamla, lite finare familjer som äger många av slotten då, helt enkelt.
Ja, men det är det ju. Du har ju, alltså vi kan ju ta ett exempel som är ju, om jag nämnde Åtbrion tidigare, som verkligen är ett av toppslotten i Bordeaux. Så det ägs ju av prins Robert av Luxemburg till exempel. Så att det får man ändå verkligen säga att det är ju hög adel.
Vad kostar en flaska Brion?
Du får nog vara beredd att lägga kanske 8-10 tusen kronor. Och sen beroende på årgång och lite så.
Mycket pengar.
Så det, ja, det är mycket pengar.
För Jesus.
Det får man ju helt enkelt säga. Men så är det. Så att, men absolut. Och sen finns det andra adelsfamiljer och lite andra ägande sätt och sådär. Men absolut. Jag tror ändå att aristokratin är ändå en ganska stor del av Bordeauxvinerna än idag.
Ja, stora slott, mycket pengar, mycket gamla pengar och inte så mycket intresse av att sälja en personlig story. Så det skulle man kunna säga om Bordeaux. Men vad är det charmen, Fredrik? Varför lockas du ändå av Bordeaux och varför tycker du vi ska dricka Bordeaux? Vad är essensen av det vi vill åt liksom?
Ja, men det är ju lite så, och även vi pratade om det tidigare, och jag har ju alltid haft en kärlek för Frankrike, för fransk gastronomi, för mat och vin och allt det här. Och jag har ju, en av mina tidiga kärlekar var ju verkligen Bordeaux, och då när jag började med vin så hade jag ju också den liksom lite synpunkten att de finaste vinerna kommer från Bordeaux. Och det kanske man har lite grann så där när man ger sig in i vinvärlden, och till viss del stämmer ju det också. Och jag kan ju säga det, alltså nu när jag ändå har provat en hel del vin i min yrkesbana, så någonstans så om jag tittar på min kanske topp 10 eller till och med topp 5-lista, så har jag nog säkert 3 Bordeauxer på den listan.
Alltså om du tar det på din topp 5 så är det ju ändå 60% av listan.
Ja, men det kanske är två Bordeauxviner då som är på min
topp 5-lista. Starkt. Ja, det här, du måste dra den listan.
Okej, jag kan dra min topp Bordeaux då som jag har provat, som jag har druckit. Och det här är ganska kul, för det här är kanske lite mer än 10 år sedan så skulle jag arrangera en Bordeauxprovning med lite mina kompisar i Grythyttan, och vi gick ihop och la så mycket pengar som vi hade för våra studentmedel, vilket ändå då vi fick ihop ändå en ganska bra klutt med pengar, och jag tänkte så här, vad kul, nu ska jag försöka ge mig ut och handla lite vin. Då på Systembolagets auktion så dök det upp en flaska Chateau Léoville Las Casses ifrån Saint-Julien. Det är ett andra kry klassat slott som är en sån här, man kallar det för en super second. Den ligger väldigt nära att vara första kry. Men inte riktigt.
Just det, men når inte hela vägen. Eller nej, den når egentligen hela vägen, men de ändrar inte kryer tillräckligt ofta.
Nej, precis. Och ligger kanske ändå lite strax under och betingar ett lite lägre pris etc. Sådär.
Och vart låg Saint-Julien av de här med Médoc, Grav och...
Saint-Julien är en kommun som ligger i Médoc. Och yes. Det här var en årgång 1945 dessutom. Så att dels så är det ju, ja, man tycker efter ett gammalt vin, men det ska man veta att 1945 är förmodligen den mest legendariska årgången i Bordeaux under hela 1900-talet. Och jag vet inte hur det kom sig, men jag betalade ändå inte särskilt mycket pengar för den här flaskan vin som såg ut att vara i jättefint skick och hade någonting som dessutom var väldigt unikt som jag tycker är viktigt när man tittar på auktionsviner. Den hade en så kallad top fill, vilket innebar att nivån i flaskan var i princip, alltså hela vägen upp till korken. Alltså den hade tappat lite grann, men för att vara en 45a så var den otroligt fint skick. Hade jättefin etikett och har förmodligen varit omkorkad vid tillfället, för att korken var också av väldigt gott skick när jag sen drog ur den. Men det här var ett vin som var helt otroligt när vi öppnade det. Det var liksom, det var så otroligt finstämt, elegant, allt satt på rätt plats. Det var moget, det var tydligt moget, så du verkligen fick det här liksom under vegetation, jordighet, svampighet. Det fanns en tydlig sån här Bordeaux-blyerts. Det fanns liksom de här svartvinbärstonerna som var lite torkade. Det fanns en tydlig fruktkaraktär kvar i det här och jättefin struktur. Det var ett sånt där vad ska man säga, ett hallelujah wine. Så att man blir bara helt hänförd att vin ändå kan liksom göra något sånt med en. Det var så stor upplevelse att dricka det här vinet. Från en sån årgång, från ett sånt slott som man vet verkligen är ett jättebra slott. En verkligen top-rated årgång som är en av de mest legendariska under hela 1900-talet. Och det här var liksom, det var som sammet och det var som balsam för själen, kan jag säga, att dricka där. Det var otroligt häftigt.
Wow.
Där vill jag ju också då säga att man ska liksom inte skriva av Bordeaux. Vi måste hålla det där intressant, och framförallt för klassicismen, tycker jag, och för de som gillar klassiska viner. När man dricker klassiska viner, klassiska årgångar från Bordeaux, då är det många gånger, ja, det här är pretty much as good as it gets i vinvärlden.
Mm. Och då har jag hört en grej där som jag kastade in här, som jag läste i Decanter, den här tidningen, att det ska tydligen vara så i Bordeaux nu då, att men det har varit, som du var inne på lite, så här, en ganska kärv region klimatmässigt ändå, men i och med klimatförändringar och så liksom, alltså det har varit typ, av de 10 senaste åren så har helt plötsligt 8 år varit toppår.
Mm.
Och kan det göra också då att, men man borde dricka viner från Bordeaux, det här är riktigt bra viner, de har riktigt bra förutsättningar nu med, kan det liksom ligga något i det också, att man ska passa på att dricka Bordeaux, för att Bordeaux är väldigt bra.
Nej, men du har en bra poäng där, och jag tror att framförallt när du får lite mer varmare, stabila årgångar, så lyfter du framförallt lägsta kvaliteten ganska ordentligt. Och sen, vi kan ju ta också som ett annat här historiskt dokument som vi pratat om tidigare ett antal gånger, men det är ju det här The Paris Tasting som ägde rum i Paris 1976, när de här amerikanska vinerna fick sitt genomslag och spöade de franska motsvarigheterna. Och man kan ju fundera lite hur det kom sig, och det finns ju flera teorier bakom det här också. Och det man kan se var ju att det var ju blandat en del tidiga 70-tals årgångar ifrån, jag tror 1970, 71, 73, ifrån Bordeaux som gick upp emot de här amerikanska vinerna. Och det var liksom, det här var inga toppår, utan det var lite snipiga, lite gröna, lite så här kärva viner som kanske behövde lite mer tid i källaren för att liksom bli lite runda och sådär. Så att ja, det var ju liksom en del till hur vinerna var förr. Och också sådär, man kan se att, men hur kunde de amerikanska vinerna vinna? Jo, men de hade ju mer fruktkaraktär, de hade mer stuns, det fanns mer liksom rondör och så i det. Så att, och det är bara en liten så, titta på hur det var förr. Idag, som sagt, precis, jag tror att man höjer lägsta nivån rätt bra i Bordeaux, du får bättre konsekvens, men det finns en jättestor utmaning i det här också, som på så många andra platser i Sydeuropa, där man ser att klimatförändringarna är ett stort problem. Och de har ändå gjort någonting i Bordeaux för att liksom tänka framtiden, för att de märker ju också att deras druvsorter de har planterat kanske inte kommer klara den här extrema värmen som det faktiskt är. Så att nu har man faktiskt sedan bara något år tillbaka börjat på prov, eller på experiment så att säga, plantera andra nya druvsorter som inte är klassiska Bordeaux-druvsorter. Och håll i dig nu, för nu ska jag berätta vilka det är. Och när jag läste det här första gången så trodde jag att det här var ett aprilskämt.
Ja, i den här ultraklassiska aristokratmiljön.
Precis.
Vad har de planterat?
Ja, det är just därför jag trodde också, bara, men nu måste ni driva med mig. Jag är tvungen att läsa artiklar från både Decanter och Wine Spectator, som jag tänker, det här är ju seriösa publikationer som skriver här. Men, och det stämmer, och det är nämligen så här. Tittar vi på blå druvsorter, så har man då beslutat att man kan plantera Marcellan, som är en korsning mellan Cabernet Sauvignon och Grenache. Touriga Nacional, som är Portugals nationaldruva.
Ja, nu, den har jag hört dig nämna.
Vilket är, när jag läste det så var det bara så här, va? Det här, nu är det någon som skämtar. Men det är faktiskt sant. En annan druvsort som heter Casté. Och sen Arenora, som är en korsning mellan Tanat och Cab. Och sen några gröna druvsorter som, Erik, där kommer du gilla. Alvarinho. Också den från Portugal.
Nej, men alltså direkt känner man ju, wow, okej.
Och en annan druvsort, en grön druvsort som heter Liliorila, som är en korsning mellan Barock och Chardonnay.
Men vadå, Bordeaux Alvarinhos, jag blir ju supernyfiken direkt. Men det finns ju två sidor av det här säkert, eller flera, men alltså att en sån ultraklassisk region då vågar göra det här. Antingen blir det ju världens win och att det tar det till nästa nivå, eller så är det här slutet. liksom. För jag
Ja.
antar ju att Bourgogne skulle ju aldrig någonsin släppa. De släpper inte ens Beaujolais. Den får ju hänga ner i...
Gamän där,
eller vad säger jag? Gamay.
ja.
Gamay, exakt. Att Gamay hänger ner i Beaujolais. Den får inte... Ja. Vad tycker du? Vad
Nej,
tror du?
men det här är också, jag tycker att det här är ett sånt tydligt tecken på att vinvärlden också är i förändring. Alltså att ingenting varar för evigt, ingenting är statiskt, ingenting är exakt som det alltid har varit. Du vet, när även traditionalister ändrar på saker och ting. Jag tycker att det är väldigt uppiggande och uppfriskande, och jag tycker att det känns väldigt sunt att göra det här. Men som sagt, nu ska jag också tillägga att det här görs på prov. Det kommer göras till en väldigt liten utsträckning. Jag tror att du inte får mer än 5% i din blend i någon av de här testdruvsorterna, så att du kommer nog egentligen inte känna så stor skillnad. Och tanken med de här nya druvsorterna, det är att de ska motstå värme, och de ska också vara mer resistenta mot sjukdomar i vingårdarna. Så att du kommer inte se en Bordeaux Alvarinho på hyllan på Systembolaget snart, utan det här är en helt annan sak. Och dessutom ska jag säga att det här är ingenting som du kommer se i varken i Médoc, alltså du kommer inte se i Pauillac eller Saint-Julien. Du kommer inte se i Saint-Emilion eller Pomerol eller så, utan det här är begränsat till mer regionala viner, alltså sådana som bara benämns som AOC, Bordeaux eller Bordeaux Supérieur. Så att, men samtidigt så tycker jag att det här är ett jättenyttigt ändå experiment som de gör i Bordeaux, för att verkligen se att hur kan andra druvsorter liksom verka i regionen för att ge ett bättre resultat, bättre kvalitet, bättre konsekvens. Bara för att man gjort saker och ting länge så behöver inte det betyda att det är det som är rätt. Som vi sa tidigare, Malbec var ju den dominanta druvsorten i Médoc tidigare, och Grave var det främsta ursprunget i Bordeaux. Det här är också saker som har förändrats i tiden. Sen är det klart, det tar ju lång tid. Alltså om vi pratar vad som har hänt under 1600-talet och 1800-talet och liknande och så. Men förändring sker, om även att den sker väldigt, väldigt långsamt.
Ja, men Fredrik, lite restips i Bordeaux då. Jag antar att det är rätt lätt att flyga till Bordeaux, eller? Eller hur funkar det?
Ja, nej men det är det. Alltså, ibland, jag för mig till och med att man kan hitta någon direktflight till Bordeaux lite när det är säsong och såna här
Eller är
saker.
det Biarritz man flyger närmast?
Ja, du kan flyga till Biarritz också. Det är ändå relativt nära. Men annars så flyger du, alltså tar du mellanlandning någonstans. För Bordeaux är ändå en så pass stor stad, så att det går lätt att flyga direkt till Bordeaux. Och det jag alltid har gjort egentligen, jag flyger till Bordeaux när jag har varit där. Bordeaux är en väldigt härlig stad, ska jag säga. Den är väldigt, väldigt vacker, med fina boulevarder, fina gamla hus. Du hittar en hel del såna här kalkstensgator som då kan vara lite hala ifall det har regnat. Men det är väldigt fint. De har en väldigt härlig gastronomi i Bordeaux. Mycket kretsar ju såklart även här runt vin och runt mat. Och fördelen är ju att när du är och bor, för jag tycker att reser man till Bordeaux så är det verkligen en styrka att bo i staden Bordeaux. För då får du verkligen lite av det här storstadskänslan, samtidigt som att det är väldigt lätt, i och med att staden Bordeaux ligger verkligen liksom mitt i regionen, så kan du ju, ja men du hyr bil och så åker du liksom precis bara norrut, och då har du ju hela Médoc, och så gör du en sightseeing mellan de här flådiga vinslotten, och så ser du dem. Sen kan du snabbt också ta dig söderut, för att Grave egentligen är ju verkligen en förort till Bordeaux, vilket är lite konstigt, för att du kör igenom lite vad som känns som är lite industriområden, och sen bara pang, helt plötsligt så är du i Grave. Så att det ligger verkligen nära staden, och så har du Pessac-Léognan, och sen så åker du ner vidare söderut och så kommer du till Sauternes, och där finns ju också fina slott att besöka, och Château Duquesme inte minst, som är verkligen det främsta och unikummet där bland de söta vinerna. Och sen är det också lätt att ta sig över på andra sidan till Östra banken, så att säga, och se Saint-Emilion och Pomerol. Pomerol kanske inte är, det är ganska rustikt egentligen, skulle jag säga, man kör igenom det ganska fort. Som jag sa, slotten här det är inte så flådiga. Det ser mer ut att vara ett lite mer jordbrukssamhälle. Det är klart du stöter på lite fina byggnader och sådär då också. Och sen har du Saint-Emilion som är klart, det är lite större, och Saint-Emilion har en jättefin, alltså byn Saint-Emilion är jättemysig. Fina, mysiga såna här torg och grejer där man kan sitta och äta lunch, och man kan ta sig upp på utsiktsplatsen precis över stora torget i Saint-Emilion och titta ut och se massa vackra byggnader och lite vingårdar och så. Så att det är en stark rekommendation.
Det låter ruggigt trevligt.
Ja, och sen kan du också, du har ju ändå ganska nära till kusten, så att du kan ju bege dig från Bordeaux egentligen bara rakt västerut, så har du ju Atlantkusten. Där hittar du mycket ostronodlingar, där åker man till exempel, ja, kanske och badar, jag vet inte, det är kallt. Så att Atlanten är ju ganska sval, så man ska ändå vara beredd på det, men de som är vinterbadare och sådär kan ju ändå ta sig ett litet dopp. Men det finns lite fina stränder och så där ute också. Så att Bordeaux tycker jag ändå är ett kul och jättehärligt resmål.
Ja, det låter som ett bra vinregion, kanske göra en liten, men mer riktad vinresa om man är ett kompisgäng eller sådär. Och sen kanske, ja, men när ska vi gå in på producenttips och sådana grejer? Och liksom, hur ska man ta sig an Bordeaux på Systembolaget till exempel? Mm. För jag kan ju fortfarande tycka att jag har fått lite bättre koll här nu. Liksom, Grav, vi har med Dock, vi har områdena. Mm. Yes. Ja, hur ska jag ta mig an det här?
Jag förstår vad du menar. Och ja, Bordeaux är lite svårt av lite olika anledningar. Och som jag sa också där med det så kallade negociantsystemet gör ju någonstans också att om man tittar till så som vår handel fungerar också, så har ju vi, alltså vi har ju importörer i Sverige som handlar egentligen med direkt med producenter runt om i hela världen. Och då dessutom så är det vanligast att du har ju en exklusivitet med att importera ett vin till Sverige. Så att du har ju en importör som importerar en producent till exempel och säljer till Systembolaget. Det är ju den normala kedjan då, så att säga. Men problemet med Bordeaux, det gör ju att det blir inte riktigt lika attraktivt för de flesta importörerna att jobba med Bordeaux, för att du har inte samma exklusivitet. För att en producent i Bordeaux säljer ju till negociant, och sen så säljer negocianten vidare till vem som helst egentligen. Vilket innebär att du kommer inte vara exklusiv med ett visst vin på svenska marknaden. Och då tappar man det lite grann som importör, för du vill ju också kunna representera ett vinhus, så att säga, eller en producent. Så det gör det lite svårare att se liksom, ja, se det samarbetet, så att säga. Och sen är det såklart, du hittar ju lite Bordeauxviner på hyllorna på Systembolaget. Det finns ju också lite grann i beställningssortimentet. Men jag ska också säga att det utbudet som finns är förhållandevis litet i Sverige mot vad som faktiskt finns och hur stort Bordeaux egentligen är. Så att jag tänker också så här, jag ska göra en liten producenttipsgrej som kommer komma på Instagram. Så det här är ju också en extra bra grej för alla som lyssnar, att se till att verkligen följa oss på Instagram, för då får man ju massa extra godis med tips och lite sådana grejer. Nej, men så där tänker jag, ska jag titta igenom vad som är mina liksom rekommendationer, vad jag hittar i Bordeaux som jag tycker är mest intressant och som man ska söka upp. Och sen vet jag ju att jag kanske själv också blir lite frustrerad, för jag tycker att vi hittar lite för lite Bordeauxvin som jag faktiskt tycker är intressant mot vad som jag vet faktiskt finns där ute. Och ska vi prata lite så här prisvärdhet och värde för pengarna, så då ska man kanske till viss del glömma Västra Banken och Medoc. Man ska titta liksom lite längre österut. Där finns det bra, rätt stora områden som kan producera lite mer volym. Men det finns två områden som jag tycker är intressanta att leta upp, och det är Bourg och Blä.
Bourg och Blä. Bourg, tänker jag på det där stället man i Tyskland där folk åker och bunkrar billig öl. Och Blä, det är ganska lätt att komma ihåg. Bourg och Blä. Blä för det billig öl i norra Tyskland.
Precis. Där kan man hitta liksom förhållandevis billiga viner, och här är det då så många gånger annars på Östra Strand till Merlot som dominerar. Merlot gör ju lite mer tillgängliga, lite mer runda viner, är liksom schysst i en lite lägre priskategori. Sen om man ändå är intresserad av kanske lite så här, ja, men de fina namnen Saint-Emilion och Pomerol, så det som är schysst där är ändå att, ja, men de vinerna kan kanske många gånger kosta rätt mycket pengar, framförallt Pomerol är ju typ aldrig billigt. Men det finns någonting som kallas för satellitappellationer eller satellitkommuner. de här satellitappellationerna, då har de liksom lånat namnet till exempel Saint-Emilion. Så då kan det stå Montagne Saint-Emilion och eller La Lande de Pomerol. Då är inte det...
Herregud, det där är snårigt.
Det är snårigt, men då tänker jag, då ska man...
Varför?
Ja... Det är ju lite som ortsnamn. Ortsnamn gillar ju att låna finare namn av varandra. Det är ju samma i Bourgogne någonstans.
Det vore ju typ som jag skulle säga så här, Saltsjöbaden Falköping.
Det är för långt ifrån. Typ. Nej, det är för långt ifrån varandra. Men säg att det finns Saltsjö, alltså Saltsjön. Så har du ju så här Saltsjödunäs, det finns Saltsjöbo, det finns... Så det hänger på lite olika namn
runt omkring. Okej, det måste ha någon sorts geografisk koppling.
Precis, så är det ju. Så att, och då är ju det som är, alltså i det här fallet då, när vi pratar om Pomerol och La Lande Pomerol, då är ju skillnaden att Pomerol är ju den fina huvudkommunen ursprunget. Sen är La Lande Pomerol en så kallad satellit som ligger lite utanför och kan inte betinga samma priser, men du kan hitta ett bra värde för pengarna jämfört med vad Pomerol är. Så att det är lite tips jag tycker man ska kolla upp.
Ja, det låter ju väldigt bra. För Fredrik, vi ska ju prova lite vin idag. Och jag är ganska... Är det dags?
Jag tycker absolut. Jag börjar bli törstig här. Och du hör att jag börjar bli lite torr i halsen också.
Ja, men exakt. Och vi ska ju prova, bland annat ska vi prova ett vitt Bordeaux som jag är väldigt spänd på. Mm. Men jag undrar om vi skulle kunna börja med liksom här och ta fram och titta på den här etiketten. Vi brukar börja annars med att dofta på vinet och så vidare. Men här hade jag velat bara, kan vi inte bara snacka lite om etiketten?
Absolut.
Jag hade velat fråga dig några grejer.
Vad är det för frågor?
Ja, men då börjar vi liksom. Det här vinet då heter Chateau Raoul. Men då börjar man liksom högt upp på etiketten, står det Grand Vin de Bordeaux. Mm. Jaha, vad säger det med att det är ett Grand Vin de Bordeaux?
Grand Vin de Bordeaux.
Det betyder Grand Vin något särskilt?
Ja, det här är ändå en beteckning som man kan, som inte är så, alltså lagstadgad på det sättet. Du kan använda den lite hur som helst. Och sen ser man ju rätt ofta då att det står Grand Vin de Bordeaux på många viner. Men det vill man ju helt enkelt syfta med, att det vore ju tråkigt att bara skriva Vin de Bordeaux. Du kan skriva Grand Vin de Bordeaux, någonstans som att det är det stora vinet från Bordeaux.
Okej, man så här snackar upp sitt vin lite inför. Och så kommer vi ner och kör en liten logga. Och det antar jag då är till en... Är det då till negocianten eller är det den vingårdens logga? Eller liksom sitter en liten fin med tre franska liljer och sådär. Eller är det producentens logga?
Det är producentens logga. Och i det här fallet så kanske det, jag bara gissar nu, men det är kanske till och med en släktsköld. Familjesjön.
Ja, och så heter det Chateau Raoul. Och jag googlar lite här, det ser ut som en otroligt mysig lantegendom liksom. Jag ser exakt som man tänker sig Frankrike. Ett vitt härligt slott. Det ser ut som liksom, jag tycker det ser ut lite som Västgötaslätten när den är som bäst med vinrankor. Det var otroligt vackert ser det ut att vara.
Så lokal patriotistiskt av dig.
Ja, jag vet, men det ser så himla vackert ut alltså. Och Chateau Raoul då är det helt enkelt deras lilla slott, den här familjen. Ja. Och sen kommer vi ner så står det Grav. Okej, nu har jag lärt mig att Grav, det är där söderut från Bordeaux.
Yes.
Så då liksom har man det stora området. Men sen kommer det Récolté 2022. Yes. Vad menas med Récolté?
Récolte betyder skörd. Alltså i det här fallet som årgång. Ah, okay. Skörden årgång 2022.
Okej, så det är Chateau Raoul i Grav. Och sen så står det Duerte längst ner, 1840.
Ja, och vet du vilka det är? Dort.
Nej.
Nej. De är negociant.
Holländare. Ja, yes. Det är en holländsk negociant.
De är negociant. Och nu råkar det faktiskt vara så. Och så är det med Dort i en del fall. De äger ett antal slott. Så att Dort äger ju numera det här Chateau Raoul. Så att, men sen är de ju också en negociant. Så att de har ju handlat med vin på lite olika sätt. Och de har även köpt egendomar. Så att här har du då både producentens namn, Chateau Raoul. Och du har även negocianten. Och som också råkar vara tillika ägare på den här flaskan.
Okej, snyggt. Och sen då, om man vill ta reda på vad det är för druva det här. Mm. Jag har inte den blekaste aning.
Nej.
Och jag vänder på etiketten och försöker läsa lite. Och jag blir inte klok. Alltså det står blank slash white.
Ja, det är allt du behöver veta, eller jag på säga. Nej, men skämt då. Det här är ju en typisk fransk modell. Och det vi pratade om det tidigare, de gillar ju inte överlag att sätta ut druvnamnen eller vad det är för druvsorter. Och det har ju helt enkelt att göra med att enligt den franska traditionella modellen så är ju ursprung alltid överordnat druvsort. Det är viktigare varifrån vinet kommer än vad det är för druvsort. Men om man tittar då till, som vi pratade om tidigare, vad man odlar för druvsorter här i Bordeaux, så är det ju för vita viner är det ju Semillon, Sauvignon Blanc och Muscadel. Och i det här fallet så är det en vit Bordeaux som domineras utav Semillon. Ganska mycket också, det är hela nästan 90%, jag tror 87% Semillon är det här, och resterande är Sauvignon Blanc. Och sen okay. Är det ett vin som dessutom har lagrats på ekfat i upp till 8 månader, och sen så är 15% av faten nya. Så att det är lite info man får leta upp själv, det är ingenting som står på flaskan, men det är ofta fallet med Bordeaux till exempel, eller med Bourgogne, eller många som franska viner är det rätt vanligt. Men vi häller väl upp lite och så provar vi det här vinet som finns på tillfälligt sortiment, och jag har ju rekommenderat det här tidigare. Och jag tycker ju så här att vit Bordeaux snackas det väldigt lite om. Och som vi pratade om tidigare, det är ju bara, eller 85% av produktionen är rött, så att det lämnar inte så där överdrivet mycket över till de vita vinerna. Men jag tycker att vit Bordeaux är väldigt, väldigt gott att dricka. Det är riktigt härliga, matvänliga viner. Jag tycker att det är ett bra alternativ som, det är så mycket snack om vit Bourgogne hela tiden. Då tycker jag att vit Bordeaux är häftigt att dra fram. Det är lite mer aromatiskt, men du har fortfarande liksom en fin underbyggd syrastruktur, du kan få lite liksom rondör, lite krämighet i de här vinerna, och du har också fatkaraktär. Vad tycker du smakmässigt?
Jag har inte smakat det, men jag doftar nu och det är en väldigt angenäm doft.
Mm. Ja, men jag tycker också det, och det här är ju då Semillon, och Semillon kan ju ge viner som är som har ja, fin syra, men kan få lite mer krämighet, lite mer
Ja, men ganska mogen frukt, eller?
Ja, det skulle jag säga. Och så kan du få en del citrustoner. Alltså det här liksom lite sestigt, citrusaktiga. Det finns lite vita persikor, det finns lite urtighet, lite gröna kryddor. Sen tror jag underliggande finns det också lite, det finns någon antydan till någonting som är lite mer aromatiskt. Någon kanske nästan så här tropisk frukt. Så att du har lite grön ananas eller grön mango som finns där också. Bara lite grann.
Absolut, för om du säger så här tropisk frukt och så går du in på en Bourgogne eller en nya världen Chardonnay. Det blir ju ett big no-no för många där. Ja. Det är många som inte vill ha det. Nej. Men här tycker jag det var ganska trevligt. Det här var ett gott vin, Fredrik. Verkligen. Och det var inte alls sådär kvalmigt, ingenting sånt. Och om man tänker på det mest basic du lärde mig i början på vårt första avsnitt, det här med blick. Mm. Det är ju känns ganska balanserat, och det har ju verkligen en bra längd. Det ligger kvar liksom på ett angenämt sätt.
Nej, men verkligen, jag håller med. Och framförallt så tycker jag om det här vinet för att det är verkligen syran som är ryggraden här. Alltså det är en fin syrlig struktur. Du får det här lite lätt krämiga, lite lätt så här, vaxig karaktärer här också. Men det är så här hög svansföring, riktigt snyggt, jätteelegant. Faten är väldigt välhanterad. Du får lite fatkryddighet som kommer framförallt i finishen här. Mm. Och det här är, ja, det kostar strax över 200 kronor. Så att jag tycker att du får liksom väldigt mycket vin för pengarna.
Det här måste ju betecknas som ett kanonvin för de pengarna, ja. Mat då? Vad käkar vi till det här? Mm.
Nej, men här tänker jag ju gärna eleganta fiskrätter. Alltså sådär. Nu när vi börjar komma in i lite mer, ja, men våren börjar ju sakteliga knacka på dörren i alla fall. Men jag tycker det här är schysst med ja, men typ röding. Jättegott, eller om man kör regnbåge eller någon sån här typ av lite mindre laxfisk är riktigt schysst till, som man ugnsbakar, och sen kör man någon härlig, antingen någon krämig fiskbaserad sås, någon beurre blanc med lite fiskrom och grejer i, härligt till liksom så här primörer när det kommer på våren. Här kan du ha i sparris, och du kan ha i sockerärtor och liksom allt sånt där som är grönt och härligt. Tycker jag är riktigt, riktigt schysst att para ihop med vit Bordeaux. Det tycker jag är absolut. Så att härligt, härligt mat och fiskvin på det sättet. Jag skulle också säga så här, alltså är man lite rustik och dekadent, fiskgratäng är klockrent. Det ska jag säga, att käkade fiskgratäng, riktigt, riktigt god fiskgratäng som min fru gjorde här i förrgår. Det här har varit ett klockrent vin till det också.
Nice, men Fredrik, du har ett lite rött vin också, eller hur, du vill presentera?
Ja. Oj, vart en liten kling där också, slog i glaset. Yes, nej men vi måste ju såklart prata om röd Bordeaux också. Det är ju viktigt att ta upp. Och det klassiska kanske när man jämför, om man ska ta två vin, att man jämför ett vin från västra stranden och ett vin från östra stranden för att kunna känna skillnad på dem, de två olika. Men nu valde jag att ta med ett vin från Médoc, som finns på Systembolaget. Jag tror att den här till och med ligger i fast sortiment. Det är en halvflaska dessutom, vilket är rätt kul. Men den finns på helflaska i beställningssortiment också, som heter Chateau Latour de By, som är en medoc. Och håll i dig nu, Erik, men det står Grand Vin de Bordeaux på den här flaskan också. Det är du. Och det står en sak till på framsidesetiketten. Det står Mise en bouteille au Chateau. Och det betyder helt enkelt att den är buteljerad på slottet. Så att nu har vi gått igenom lite sådana vintermer om det här också då.
Bordeaux, där ursprung och slottet är allt.
Exakt.
De vill verkligen understryka det.
Precis. Nej, men så är det ju. Och ja, det här vinet då, nu är vi med dock, så att här är ju Cabernet Sauvignon ofta, ska jag säga, men inte alltid dominant. Det här vinet är gjort på 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot. Så att här har vi ju dock en Cabernet Sauvignon-dominans. Och den har ändå sån här, det här tycker jag är ett typiskt klassiskt exempel av ett Västra Banken Bordeaux-vin och vad det är för någonting. Man ser att den ändå har relativt djup färg, vilket är typiskt för Cabernet Sauvignon, att få den här liksom mörka, lite lätt blå-lila färgen när de är unga. Sen har den doftmässigt, så skiner det verkligen med sån här riktigt frisk, syrlig svartvinbärstoner. Det finns bakom, ligger det lite krydder, lite urter, lite lädertoner. Det finns lite sådär, lite lavendel, det finns också lite sådär mogna plommon. Lite den karaktären, och det kanske är mer typisk liksom Merlot-karaktär som också får lysa igenom också. Och sen finns lite fatkaraktär. Du känner att det är lite, ja men som sagt, det här kryddigheten är lite kryddiga fat och lite lätt rostade toner. Så att väldigt härlig näsa, måste jag säga. Smakmässigt så, men det är finstämt, det är elegant, det är liksom ingenting så här stort, tungt, överdådigt, fylligt vin, utan man känner att det är även här, det är ett elegant vin. Alltså det här är ett vin som, jag tänker så här, om man förväntar sig något stordådigt, lite så här fruktgeneröst vin, ja, men då har man nog landat lite fel, utan här är det mer, lite mer återhållen frukt, det är lite mer struktur som ligger framför, du har liksom lite tanninstruktur som man känner det här, du har syran som är lite fram i det här, alltså matvin, det ska jag säga, och där är mycket röd Bordeaux, precis som vit Bordeaux, det är verkligen, ja men matviner till eleganta maträtter, det är som där någonstans de kommer till sin rätt, och här någonstans kanske också är just såna här viner som kanske bygger mer på sin struktur, mer i sin frukt, ska jag också säga att här bör man ju arbeta lite grann med vinets temperatur, se till att man verkligen håller vinet under 20 grader, att man kanske ligger på serveringstemperatur som är 17-18 grader eller så, och sen också gärna dekantera så man får liksom lufta vinet så att du får fram liksom ännu mer rondör i det. Och sen ja, men servera det här till, ja, men som jag sa, eleganta kötträtter. Alltså kanske så här kallfilé med en elegant liksom rödvinssky, eller det fungerar också jättebra till, du kan ju ha lite mer liksom intensiva kötträtter också. Det är klart det fungerar till oxfilé, det fungerar till entrecôte, men man kanske ska bara tänka på tillbehören, att man inte maxar smakerna för mycket, utan man ändå försöker hålla det lite mer finlämmat. Det finns ju en klassisk sås som man gör i Bordeaux som heter sauce bordelaise. Alltså en bordeauxsås som jag tycker är kanon ihop med röd.
Grand sauce de Bordeaux.
Grand sauce de Bordeaux, ja. Nej, men då är det i grunden, så är det ju en, ja, men det är en rödvins sås som är gjort då förslagsvis eller mest fördelaktigt på rött bordeauxvin, och sen har man i benmärg i den också, så att du får det här liksom lite krämiga, lite feta och de inslagen också, vilket är jättegott. Så att sås bordeläs till en liten kalvfilé och ja, men någon elegant liksom pomme duchesse eller något sånt där. Där snackar vi rätt som sitter som en smäck ihop med klassiska bordeauxviner.
Ja, det låter onekligen inte dumt, Fredrik. Verkligen. Tack för detta och genomgången av Bordeaux. Jag blir inspirerad att fördjupa mig lite mer i Bordeaux. Och att liksom, ja, men kanske titta lite på i alla fall vilket område när man, om man hittar något vin i beställning. Följ dina rekommendationer på Instagram, men också så här, man blir sugen på att testa lite vin från de här olika delarna av Bordeaux. Verkligen, det kommer bli ett projekt för 2024.
Ja, men schysst. Men det är bra. Men jag tror, liksom, som jag sa i början också, att man ska inte förringa Bordeaux. Bordeaux blir ju lite, alltså, overlooked skulle man kunna säga nu för tiden också. Så att ändå uppmanar folk att ja, men prova Bordeaux, men var klassiskt inställda. Tänk på att det inte kommer vara några såna här, det kommer inte vara några så här sötfruktiga bomber, utan det är lite mer eleganta, lite mer liksom så strukturerade viner. Struktur tror jag är liksom nyckeln i mycket Bordeaux.
Ja, och det är ju positivt. Fredrik, stort tack för det här och skål!
Skål Erik, tack för idag!